Hallå. Alice Larsson heter jag och är medlem i den här församlingen. Jörgen frågade mig i våras om inte jag skulle predika. Och då sa jag ja. Så därför är jag här nu. Mycket glad över detta. Det ska bli jättebra. Precis som Niklas sa så är vi inne i det här sommargudstjänsterna. Och vi ska predika utifrån Johannes evangelium. Och förra söndagen så var det Henrik som predikade de första tre kapitlerna. Och jag hade skrivit i mina anteckningar här att Henrik predikade om att han behöver bli större och vi mindre. Men det var ju Jesus som behöver bli större, inte Henrik. Så om det var någon annan som fick den uppfattningen så stämmer inte det. Utan det är så Jesus. Förlåt Henrik om det. Men idag så tänkte jag att vi skulle fortsätta. Så de kapitlerna jag får till mig är kapitel 3, vers 22 till kapitel 5, vers 47. Och jag har plockat ut från kapitel 4. Och det känner ni säkert igen när jag börjar läsa här. Så det är kapitel 4, vers 1 till 42. Har ni er bibel med er får ni gärna läsa. Och ni kanske redan har läst det, för vi har ju den här bibelplanen. Det finns här en analog version, den ligger där borta på vid fikabordet och även ute på kyrktorget. Men man kan även ladda ner appen YouVersion. Och där kan man då söka på en bibelläsningsplan. Och söker man på Trollhättan, tror jag det är, Trollhättan Pingst, så kommer den upp och så får man det liksom digitalt. Så det är lite vad man känner. Men nu läser vi kapitel 4 och texten kommer upp bakom mig lite liten, men jag läser den så. När Jesus fick veta att fariseerna hade hört att han fick fler lärjungarna och döpte fler än Johannes, även om det inte var Jesus själv som döpte utan hans lärjungar, lämnade han Judén och vände tillbaka mot Galileen. Han måste då ta vägen genom Samarien och han kom till en samarisk stad som heter Sykar. Nära den mark som Jakob gav till sin son Josef. Där fanns Jakobs brunn. Jesus som var trött efter vandringen satte sig där vid brunnen. Det var omkring sjätte timmen. Då kom en samarisk kvinna för att hämta vatten. Jesus sa till henne, ge mig lite att dricka. Hans lärjungar hade gått bort till staden för att köpa mat. Den samariska kvinnan sa till honom, hur kan du som är jude be mig, en samarisk kvinna, om något att dricka? Judarna umgås nämligen inte med samarierna. Jesus svarade henne, om du känner till Guds gåva och vem det är som ber dig, ge mig lite att dricka. Då skulle du ha bett honom och han hade gett dig levande vatten. Hon sa, Herre, du har ingen kruka och brunnen är djup. Så varifrån får du det levande vattnet? Är du större än vår far Jakob, han som gav oss brunnen och drack ur den själv? Likaså hans söner och hans boskap. Jesus svarade henne, den som dricker av det här vattnet blir törstig igen. Men den som dricker av det vatten jag ger honom ska aldrig någonsin törsta. Det vattnet jag ger blir en källa i honom med vatten som flödar fram till evigt liv. Kvinnan sa till honom, Herre, ge mig det vattnet så att jag slipper bli törstig och gå hit och hämta vatten. Han sa, gå och hämta din man och kom hit. Kvinnan svarade, jag har ingen man. Jesus sa, det stämmer som du säger att du inte har någon man. Fem män har du haft och den du har nu är inte din man. Det du säger är sant. Kvinnan sa, Herre, jag förstår att du är profet. Våra fäder har tillbett på det här berget, men ni säger att platsen där man ska tillbe finns i Jerusalem. Jesus svarade, tro mig kvinna, det kommer en tid när det varken är på det här berget eller i Jerusalem som ni ska tillbe fadern. Ni tillber vad ni inte känner. Vi tillber vad vi känner, eftersom frälsningen kommer från judarna. Men det kommer en tid, och den är redan här, när sanna tillbedare ska tillbe fadern i ande och sanning. Sådana tillbedare vill fadern ha. Gud är ande, och de som tillber honom måste tillbe i ande och sanning. Kvinnan sa till honom, jag vet att Messias ska komma, han som kallas Kristus. När han kommer ska han berätta allt för oss. Jesus sa till henne, det är jag, den som talar med dig. Just då kom hans lärjungar. De blev förvånade över att han talade med en kvinna. Men ingen frågade vad han ville henne eller varför han talade med henne. Kvinnan lämnade sin vattenkruka och gick in i staden och sa till folket: kom så får ni se en man som har sagt mig allt jag har gjort. Han kanske är Messias. Då gick de ut i staden och kom till honom. Under tiden bad lärjungarna honom: rabbi, ät. Men han sa till dem: jag har mat att äta som ni inte känner till. Lärjungarna sa till varandra: det är väl ingen som har kommit med mat till honom. Jesus sa: min mat är att göra hans vilja som har sänt mig och fullborda hans verk. Säger ni inte, 4 månader till sedan kommer skörden. Men se, jag säger er, lyft blicken och se hur fälten har vitnat i skörd. Redan nu får den som skördar sin lön. Han samlar in frukt till evigt liv, så att den som sår och den som skördar får glädja sig tillsammans. Här stämmer ordet att en sår och en annan skördar. Jag har sänt er att skörda där ni inte arbetat. Andra har arbetat och ni har gått in i deras arbete. Många samarier från staden kom till tro på honom genom kvinnans ord när hon vittnade: han har sagt mig allt jag har gjort. När samarierna kom till honom bad de att han skulle stanna kvar hos dem. Och han stannade där i 2 dagar. Många fler kom till tro på grund av hans ord. Och sa till kvinnan: nu tror ni inte bara på grund av vad du har sagt. Vi har själva hört och vi vet att han verkligen är världens frälsare. Tack Herre för ditt ord. Tack att vi får läsa det idag och verkligen få känna att det är till oss här idag också, Herre. Jag ber att du ska vara med mig nu i det jag ska säga. Att det ska vara dina ord. Amen. I mötet med den samariska kvinnan så bryter Jesus mot 3 judiska seder. Han pratar med en kvinna. Som rabbi fick man inte tala med kvinnor offentligt. Kvinnor var ju inte i så mycket att ha egentligen, överhuvudtaget. De var bra till att föda barn, laga mat, städa och sådär. Men man skulle inte prata med dem. Och den här kvinnan, hon var ju samarier. Och den folkgruppen var väldigt illa omtyckt av judarna. De var liksom ett mixat folkslag. De var ett judiskt folk i grunden men hade liksom gift in sig med assyrer och lite andra folk, så de var blandade. Och de hade ju liksom fått lite influenser ifrån de här andra folken också. Så de hade lite annan kultur än judarna. Och de hade ett eget tempel för att tillbe, för de var inte välkomna i Jerusalem. Och de hade en liten egen version av den judiska bibeln. Så de var verkligen illa omtyckta av judarna. Och var det så att man kunde, så undvek man folket och platsen där de bodde. Nu gick man liksom omvägar, för de var bara nej, nej. Och sen ber han henne att få dricka ur hennes dryckeskärl. Det är ju rätt smidigt om han inte har något med sig. Så blir det ju liksom jobbigt. Och, ja, tänker du ganska smidigt. Men nej, nej. Det hade gjort honom oren. Han hade blivit ceremoniellt oren och hade behövt att gå till templet och offra diverse djur och annat för att bli ren igen. Och det var ju liksom en väldigt krånglig process. Man skulle då köpa ett djur, ja, vad det nu var för djur som var passande till detta. Då skulle man gå till templet och skulle man rena sig. Och det är jättemycket lagar och regler. Så det försökte man liksom undvika att prata med människor som då var orena. Och dela ett dryckeskärl. Inte bra. Men det ber han henne om. Och sen finns det också det faktum att det står att han kommer till den här brunnen ungefär kring den 6:e timmen. Och det är mitt på dagen ungefär, när det är som varmast. Och då försökte liksom de flesta människor undvika att gå dit. För att det är ju jättevarmt och jobbigt att bära tunga vattenkärl och sådär. Men den här kvinnan, hon gick ju dit då. Och det menar många på att det är liksom ett tecken på att hon var utstött. Och inte accepterade det samhället hon bodde i. Så hon var liksom... I judarnas ögon var hon fel. Och i sitt eget samhälle var hon fel. Så hon var helt enkelt en otänkbar person. Hon hade fel kön från fel folkslag. Och hon var oren. Men det hindrar ju inte Jesus. Han tar sig tid. Han sätter sig ner. Och möter den här otänkbara personen. Som andra bara hade flytt, inte kollat på och gått någon annanstans. Han sätter sig ner och bryter mot de här reglerna. Och jag tror att det är hans kärlek till syndare som man kan läsa om och om igen i Bibeln. Det är det som driver honom. Hans kärlek till det som inte är helt. Som är trasigt. Men som genom honom och Gud kan få bli helt igen. Få upprättelse. Bli helade och få ta del av det arv som vi har fått i Gud. Och bli hans söner och döttrar. Orena kvinnor och samarier får ta del av detta. För honom spelar det ingen roll. Inget ska få stå i vägen för honom. Han spränger bort såna här mänskliga hinder. Det spelar ingen roll om hon var kvinna eller man. Samarier eller jude. Inget ska få stå i vägen för hans kärlek. Och hans sätt att sprida budskapet om vem han är och vad det innebär, liksom frälsningen, tycker jag är så härligt. För redan innan han har börjat profetera det här att han säger nej, men det är sant det du säger, du har inte haft de män du har haft, inte din egna. Innan han börjar med det, innan han blir gudomlig i den meningen, så tror jag redan att han har chockat kvinnan, vilket man nästan kan läsa i texten, att hon är så här, men varför ber du mig? Du, om att dricka, det borde du inte göra. Så hon ger liksom honom chansen att ändra sig och bara säga nej, nu inser jag vad jag håller på med. Så hon vill säga okej, varför pratar den här högt uppsatta judiska mannen med mig överhuvudtaget? Och verkar liksom prata med mig som man pratar med vem som helst. Väldigt underligt. Verkar ju möta mig med respekt här. Det här känns lite konstigt. Och det han gör, det enda han gör är att sätta sig ner och be om vatten. Väldigt mänskligt. Han var kanske törstig. Men det är väldigt gudomligt också. Jag tror redan här att det har hänt något i kvinnan. Hon har redan börjat inse att det här inte är en helt vanlig man. Genom att bara möta denna utstötta kvinna på ett kärleksfullt sätt, med respekt och medmänsklighet, så har han redan där fångat hennes intresse, för det var ingen annan som gjorde det. Och sen sättet han tillrättavisar kvinnan på har ju också sin ursprung i kärleken. Han ber kvinnan hämta sin man. Kvinnan berättar att jag har ingen. Jesus säger nej, det stämmer. Och sen berättar han hur det ligger till. Och nu förstår kvinnan att Jesus är en profet. Och då börjar de att prata om andliga spörsmål. Det fick man inte göra med en kvinna heller. För hon förstod ju inte detta. Alltså jag tror inte hon kunde läsa. Det fick man nog inte lära sig. Men han lyssnade på vad hennes tankar om, men hur blir det nu med, ska vi tillbe på berget eller? Och sitter ner och pratar med henne. Och sen liksom utmynnar samtalet i att kvinnan, ja, jag vet ju att Messias ska komma. Kanske känns det lite som att hon tänker, det kanske är du. Och då säger han, ja, det är jag. Och då glömmer hon helt anledningen till att hon är där. Hon glömmer krukan och bara springer rakt in i staden och måste få berätta om vad som har hänt. Kom och se mannen som har sagt mig allt. Kanske är han Messias. Och det är nog inte ett jättelångt samtal som har skett där. Och inte är det liksom en PowerPoint med tre punkter så här pedagogiskt. Det är liksom respekt och kärlek. Han möter henne där hon är. För det är precis så Gud gör. Och han arbetar på ett sätt som är så läckert. För han tar det som är fulast i hennes liv. Det absolut fulaste. Det som gör att hon är utstött och ingen vill prata med henne. Och att hon är oren. Och så gör han det till hennes räddning. Han låter det profetiska tilltalet handla om precis det. Och det får ju henne att inse vem han är. Det får ju henne att inse att oj, det här kanske är Messias. Inte blir de så här, jaha, du kunde väl berättat något lite mer smickrande. Du kunde ju bara sagt att ja, du har 3 syskon. Ja, det stämmer ju. Men han tar det fulaste, det som hon skäms över. Och det som alla andra är så tydliga med att du är inte välkommen här. Du får gå till brunnen själv, vi vill inte träffa på dig. Och så vänder han det till att bli räddning till henne. Och sen läser vi lite senare att genom det hon sa kom många fler till tro. Hon får liksom springa ut och berätta. Han berättade allt fel jag hade gjort. Jag tror att han är Messias. Ja, säger du det? Jag måste följa med och kolla. Och där står ju hon och säger allt fel hon har gjort. Men det blir liksom, hon kan inte vara tyst. Jag måste springa iväg. Hon glömmer vattnet, hon glömmer allt. Och in i staden. Och många fler kommer till tro. Jag tycker det är läckert. Det är liksom helt okej. Och vara trasig. Gud möter oss där vi är. Och inte där vi tycker att vi borde vara. Och Gud är inte begränsad av vår situation. Han använder oss där vi är. Hon som var den otänkbara personen fick komma till räddning för många. Det är lite hoppfullt kan jag tycka. Förra år så gammal så är ju Jesus väldigt modern. Alltså. Så cool. Står upp för kvinnor och för syndare, folk som är annorlunda. Utstötta. Och liksom lyfter upp dem. Det är underbart. Den här berättelsen säger ju också någonting annat. För att Jesus går och berättar och låter samarier komma till tro. De är ju inte judar. De tillhör ju ett annat folkslag. Och den berättelsen bekräftar ju en underbar sanning. Att Guds plan och hans kärlek och frälsning är till för alla. Inte bara det utvalda folket, judarna. Guds gåva, frälsningen, kärleken och nåden. Och det levande vattnet tillhör alla. I kapitlet tidigare så hittar man den väldigt kända texten. Så älskade Gud världen att han utgav sin enfödde son. För att var och en som tror på honom inte ska gå förlorad utan ha evigt liv. Gud har inte sänt sin son till världen för att döma den utan för att världen ska bli frälst genom honom. Hela världen. Och lite längre fram i kapitel 5, vers 24 står det. Jag säger er sanningen. Den som hör mitt ord och tror på honom som har sänt mig, han har evigt liv. Han drabbas inte av domen utan har gått över från döden till livet. Vi som människor har en tendens, i alla fall jag, att man liksom dömer människor innan man har träffat dem och innan man har liksom lärt känna dem, bara på grund av att de kanske ser lite annorlunda ut. Man har en annan kultur. De har en lite andra seder, ser annorlunda ut. Kanske andra åsikter och politisk tillhörighet. Det kan vi ju i alla fall konstatera. Om Sverigedemokraterna kan få 22%, så är det ju en tendens vi har. Och ibland kanske vi inom kyrkan också har en tendens att känna att vissa fall är hopplösa. Att det här kommer inte gå. Eller ser vi dem som värdefulla på grund av att de är de är? En Guds skapelse. Och värdiga att få höra om evangeliet. Att få höra talas om den oerhörda kärlek och nåd som förändrar liv. Som förändrar den här kvinnans liv. Ett samtal mitt på dagen. Sen var nog hon aldrig densamma. En kärlek som helar och upprättar människor. Det gör lite ont, för när jag satt och förberedde mig för den här predikan så slog det mig att det här gör jag också. Och då skäms man lite. Men jag kan ha så svårt för människor. Och den här mannen... Det här är Ove. Det här är anledningen till att jag inte kan se på Solsidan. En väldigt populär komediserie på TV4. Jag har försökt. Och den är ganska check, så länge han inte är med. Men när han dyker upp, då bara jag, det här går inte. Jag får byta kanal, gå ut och gå en promenad. För han är så jobbig alltså. Han är så obekväm liksom. Och han gör saker som man bara, jag orkar inte se det. Han är så pinsam hela tiden. Han är oerhört snål. Han lånar liksom saker som han aldrig lämnar tillbaka. Han saknar total självdistans. Har inga sociala spärrar. Och åker snålskjuts på andras liv. Både ekonomiskt och på alla andra tänkbara sätt. Amen. Men han, nu vet jag ju att det här är liksom inte en riktig människa. Men ponera. Så har ju Ove också rätt att ta del av Guds kärlek. Ja, precis. Amen. Mm. Välkommen. Och trots alla mina fördomar och hur obekväm han än gör mig så är det ju sant. Och kanske finns det människor som tycker att jag är lika jobbig som Ove. Jag hör det här. Taggar. Jag ska prata med Ingvar sen. Men jag är ju här. Och då kan ju Ove också få komma hit. För kruxet är ju att Gud har skapat oss olika. Vi gillar olika. Vi förstår saker olika bra beroende på hur de framställs. Och för mig kanske Ove känns som det där hopplösa fallet. Jag känner att det blir nog svårt att ta mig liksom igenom där. Och komma fram när jag inte ens riktigt orkar att stå i närheten. Så. Men vet ni vad det fina är? Vi är ju aldrig ensamma. Det är inte min kraft. I mina egna egenskaper som det här ska ske. Gud är ju på vår sida. Och vi har fått en hjälpare i den heliga ande. Så det skulle nog kunna gå. Ändå. Med mycket bön. Men det är ju också så att vi är olika. Där kommer det till våran fördel igen. För kanske sitter det någon här som bara känner challenge accepted. Jag antar utmaningen. Det här ska bli så kul. Ove, I'm coming for you. Att det liksom, jag ska, ja. Inga problem. Jag löser detta. Amen till dig. Och det finns ju det. Vissa tycker att det är bara, jag vill ut på stan, jag vill predika Guds ord, jag vill bara sprida hans kärlek. Andra känner, jag kan tvätta någons fötter. Jag kan vara lite i bakgrunden, men tjäna människor. Sitta ner vid brunnen och be om vatten. Hälsa på människor som ingen annan hälsar på. Och det är ju så skönt. För Jörgen predikade i den 27 maj. Del 4 i den serien vi hade där, vad kärleken gör. Om att vi behöver alla möjliga olika typer för att vinna alla möjliga olika typer. Gå gärna in och lyssna på den predikan. Och när ni ändå är där så kan ni ju lyssna på den från pingstdagen. Då berättade Jörgen om att vi blir rustade av Gud att kunna möta människor. I den heliga ande. För det är ju inte vår kraft. Utan vi har fått en hjälpare. Amen till det. Nu ska vi snart ta bort den här bilden. Han är så oerhört liksom glad. Ja. Jag tycker att vi ska få låta människor komma till kyrkan och ta del av det här budskapet om Jesus. Som de är där och då. Det har vi historiskt sett haft lite problem med. Att man liksom redan innan folk kommer in här så behöver de se ut lite fräscha. Vill vi gärna ha dem. Lite vältaliga kanske. Gärna prata vårt språk. Och kanske hålla våra kulturer någorlunda. Men kvinnan vid Sykars brunn var ju inte det. Och om Jesus sätter sig ner och pratar med henne, då ska vi också göra det. För jag tror att människor kan förändras. Och det vet vi. Man kan gå ifrån elände till ett liv genom Guds kärlek. Men jag tror att kärleken måste komma först. Kärleken först och sen förändringen. För jag tror inte att det kommer ske någonting innan kärleken. För det är Guds kärlek som förändrar människor. Det är Guds kärlek som fördriver synden från våra liv. Det är hans oerhörda nåd. Vetskapen om att han dog på korset, uppstod för min skull. För din skull. Han har redan tagit all synd på sig. Det är den totalt överväldigande vetskapen om vad Gud har gjort för oss. Och hur högt han skattar oss. Och hur långt han var och är beredd att gå för att få tillbaka relationen med oss. Som gör att en människa som Sebastian Staxet. Han var verkligen totalt mörker. Jag vet inte om ni har hört Kartellens låttexter. Gör inte det. De är inte till uppbyggnad för någon. Det är hat. Fruktansvärt hat och mörker. Men han var här förra sommaren, var det va? Stod där inne och predikade från en fullsatt kyrka om att Jesus är herre i hans liv. Det är lite skillnad på de här två bilderna. Guds kärlek. Bara ljuset kan besegra mörkret. Han har till och med släppt en bok. Ja, den är så bra. Bra. Jag menar, om han skulle kommit in här så där, hade vi tänkt, yes, här kommer evangelisten. Nu kommer han. Han kommer ta över svenska fängelser och bara sprida Guds kärlek. Eller hade man varit lite så här, han verkar lite läskig. Jag tänker om Henrik när han berättar ibland för detta missbrukare, när han kom till Pingstkyrkan i Karlstad och blev liksom mottagen där i dörren. Undrar om han tänkte, eller hon som hälsade på honom, tänkte så här, om några år, då är han pastor. Kanske. För jag tänker, om vi börjar se människor med Guds ögon, med den potential som människor har. Gud såg ju Sebastian Staxet och var så här, vi fortsätter att bulta. Kom igen, snart kommer det. För det ligger så mycket gåvor i den här mannen. Och han har fått bli till räddning för många. Tänk på fredagarna när det sitter fullt med missbrukare inne. Så mycket evangelister. Ja. Inte så dumt. Men det är ju inte i egen kraft. Utan i Guds kraft. Guds kärlek förändrar människor. Och det är den kärleken som har räddat Sebastian, som har räddat Henrik och som har räddat mig och fler med mig från ångestens förlamande grepp. Det är det som gör, det är den kärleken som gör att jag står här idag och inte har låst in mig på toaletten hemma och vägrat att komma ut. För att rädslan var över vad ni ska tycka. Och tänka. Och vad som skulle kunna hända eller inte hända. Att den är för stor. Det är inte lätt. Det är en kamp. Och jag har berättat det förut. Men för 1,5 år sedan så blev jag sjuk. Eller jag hade mått dåligt länge. Men det var då det liksom. Det var då jag tog slut. Jag blev utmattad, gick in i väggen, vad man nu vill kalla det. Och jag hade så länge försökt göra allt på egen hand. Den duktiga flickan. Kan själv. Japp. Jag hade försökt vara alla till lags. Jag skulle vara bäst på allt. Och inget annat var bra nog. Och det var väldigt noga med att tala om för mig själv också. Jag var min största kritiker. Jag skulle kunna träna mer, äta bättre. Jag skulle kunna kanske vara bättre fru, bättre vän. Jag borde kanske ha någon hobby också. Det är lite ointressant liv jag lever. Och dessutom plugga en utbildning med väldigt höga krav. Där man varje dag liksom behövde prestera på topp. Och där man varje dag egentligen blev bedömd. Och jag hade väldigt svårt att skilja på prestation och person. Så fick jag ett besked att den här tentan gick inte så bra. Då var det ju ett personligt misslyckande. Då var det ju mig det var fel på. Det var ju inte liksom att så var det. Jag hade en dålig dag. Det är bara att ta nya tag. Utan det var ju liksom att jag aldrig kan lyckas. Att jag aldrig kan plugga ordentligt. Och att det alltid ska bli så här. Jag hade liksom ett mantra i huvudet. Jag var värdelös. Och ingen tyckte om mig. Och det egentligen inte spelar någon roll om jag var med eller inte. Vad tillför jag? Klassisk prestationstanke. Vad tillför jag i den här situationen? Det räckte inte att jag bara var där. Jag var tvungen att tillföra någonting. Och så en dag så orkar jag inte mer. Var helt slut. Jag fick hjärtklappningar. Hade en vilopuls på 115. Och en ångest så stark att jag trodde jag hade fått hjärtattack. Det är inte alltid positivt att läsa medicin. Man blir lite hypokondrisk. Så att självklart var det en hjärtattack jag hade. Det kunde inte varit ångest, det var hjärtattack. Och hemska mardrömmar. Varje natt. Fruktansvärt, jag fick aldrig sova ordentligt. Det var mycket jobbigt. Och här fick bönen bli en räddning för mig. Som du läste. Att det var liksom bulta så ska dörren öppnas. Jag skrev ner mina böner för jag hade svårt att formulera mig liksom i ord. Och vi bad hemma. Och flera gånger kunde jag liksom fysiskt känna i bönen att ångesten släppte. För att bytas mot frid. Och jag fick sova ordentligt. Utan mardrömmar. Och detsamma gällde i lovsången. Den skivan som Josefina Gniste, som var pastor här, släppte finns en låt. Din trofasthet. Med den här texten. På min vandring, varje steg jag tar, är du med mig. Aldrig ensam. Du lämnar aldrig mig. Stor är din trofasthet. Alla dagar är du med. I min oro. Du står alltid kvar. Du är klippan. I din närhet. Min rädsla rinner av. Jesus Kristus, du är min trygghet. Helt säker i din famn. Du är min framtid. Mitt hopp är i ditt namn. Och det här fick jag vila i. Och sjunga ut. De ord som min själ så mycket behövde höra. Att han är herre över min ångest. Att den kärleken aldrig lämnar. Jag behövde bli mött med hans kärlek och respekt. Som kvinnan vid brunnen. Och det blev min vändning. Och psalm 139. Och sakta men säkert fick jag se mig själv med Guds ögon. Och sakta men säkert så byttes den här totala ångesten mot ångest med inslag av lite frid. Och sen lite mer frid. Och idag skulle jag nog säga att friden är större än ångesten. Den finns där. I morse var den stark. Men Gud är herre över min ångest. Och jag får be honom om frid. Och få byta den ångesten mot frid. Så det är samma här. Hans kärlek. Vetskapen om att han är störst. Han har redan tagit allt på sig. På korset. Blir till räddning. Inte i min kraft. Utan på grund av hans kärlek. Mitt liv har förändrats inte på grund av mig. Absolut inte på grund av mig. Det var ju själva problemet. Att jag trodde jag kunde allt. Nej, utan från honom. Och vi alla trasiga och bundna av den här världen på något sätt. Men kärleken från Gud ska sätta oss fria. Sanningen om vem han är och vad han har gjort ska sätta oss fria. Så vi ska inte vara kräsna med vilka som får komma hit och ta del av den sanningen. Nej, vi ska gödsla med den. Alla ska få höra talas om den oavsett om det är Ove. Om det är läskiga tatuerade typer som Sebastian Staxet. Eller den till synes perfekta människan Ernst. Och om de inte kan greppa kärleken första gången, då fortsätter vi. Och bara häller ut den här kärleken för folk. Över hela världen. Det är vårt uppdrag. Och man får nästan lite gåshud när man tänker att det är vårt uppdrag. Vi ska hälla ut den här kärleken. En kärlek som förändrar människor. En kärlek som bryter bojor. Som sätter människor fria. Från det som tynger. Om det är ångest eller om det är missbruk eller vad det kan vara. Och se människorna börja blomma ut i sin fulla potential. Då tror jag inte det finns mycket som stoppar alltså. Redan nu i Sverige, där vi är inte majoritet, så bubblar det. Och tänk om vi alla blommade ut i vår fulla potential. Det är som vattnen i fallen. Det finns inget som kan hindra det när det väl börjar forsa. Så kan de inte greppa kärleken första gången, då försöker vi igen. Och kanske händer ingenting nu. Kanske händer inget det här året. Kanske händer inget om 10 år. Men kanske är det någon annan som får skörda det som du har sått. För i vers 35 säger Jesus, säger ni inte 4 månader till, sedan kommer skörden. Men se, jag säger er, lyft blicken och se hur fälten har vitnat till skörd. Redan nu får den som skördar sin lön. Han samlar in frukt i evigt liv så att den som sår och den som skördar får glädjas tillsammans. Här stämmer ordet att en sår och en annan skördar. Jag har sänt er att skörda där ni inte har arbetat. Andra har arbetat och ni har gått in i deras arbete. Det är lite tröst också. Man har ändå hört vittnesbörd om att men jag gick i söndagsskolan. Det var det jag fick av Gud i min uppväxt. Och sen 40 år senare slog det mig den kärleken. Och det blev vägen tillbaka. Den söndagsskolläraren kanske inte tänkte så. Men fick plantera ett frö som många, många år senare fick blomma ut. Fälten står redan vita och redo för skörd. Människor bara längtar efter mening och mål med sina liv. Längtar efter en kärlek som spränger varje boja som binder oss. En kärlek som upprättar, som helar och byter ångest mot frid. Rädsla mot mod. Och det är vårt uppdrag. Att få hälla ut den här kärleken över världen. Och det, jag tror att det finns inget på den här jorden eller någon annanstans som kan stoppa en kraft så stark som den kärleken. Och det, mina vänner, det är vad vi har fått att erbjuda andra. Den kraften har vi blivit betrodda. Den kraften som Jesus själv använder. Den har han gett till lilla oss. Att ge ut i överflöd. Och den kraften är på riktigt. Och vi får inte hålla den från människor. Och jag tänker att jag är i alla fall taggad på fallens dagar. Jag är taggad på hösten som ligger framför. För det är det här vi ska göra på fallens dagar. De kanske har kommit för att se på kraften i fallen. Men kanske går de härifrån med en inneboende källa av levande vatten. Med en sån kraft som är så mycket, mycket starkare än de tiotusentals liter som bara forsar ner, som karvar ut berg. Det är ingenting. Så är du hemma på fallens dagar, så finns det liksom, det kommer finnas många sätt att få ge ut den här kärleken på. Det kommer finnas ett tält där liksom kyrkorna i Trollhättan kommer bara be över människor. Få be för frälsning, få be för helande, upprättelse. Mitt ibland öltält och förfall. Där kan vi få vara. Och är du inte hemma, så ta med dig bönen. Bönen ska inte underskattas. Det är fantastiskt. Jag får nästan lite gåshud när jag tänker på fallens dagar. Och bara få ge pannkakor till folk. Lite som när Jesus ber om vatten, så var det så här: du ska ta en pannkaka. Men varför? Varför ger du mig en pannkaka? Vad har du för baktanke med det? Nej, jag tänkte du kanske gillar pannkakor. Du verkar lite annorlunda. Jag är ju full. Och har lite kräks på benet. Men du kanske gillar pannkakor. Ja, det gör jag ju faktiskt. Kärleken som förändrar människor. Gud möter oss där vi är. Och inte där vi själva tycker att vi borde vara. Jesus är inte begränsad av vår situation. Och han vänder det fula till något vackert. Guds kärlek förändrar människor. Och vi ska gödsla med den kärleken. Och bara ge ut om och om igen. Vi ska inte vara kräsna. Så får vi se människors fulla potential. Och se när den kraften släpps lös. Om någon kan stå emot. Det tror inte jag. Amen. Tack Herre för att du bara ger ut din kärlek, att vi har blivit betrodda med den kärleken och bara får ösa ut den över människor, Herre. Jag tackar dig för det du gör i människors liv, den förändring som du bara kan ge, Herre. Tackar dig för ångest som byts mot frid, mot missbruk och hat som byts mot kärlek, Herre. Tackar dig för att vi får vara en del av det fantastiska arbete som du har för oss, Herre. Jag ber för alla, var och en här inne. Att de bojor som finns ska få luckras upp av din kärlek, Herre. I Jesu namn. Amen.